achieve with President Xi as it relates to Iran?
Well, I have a very good relationship with President Xi. I find him to be a tremendous guy, and we get along well, and you see how we do. We're doing a lot of business with China and making a lot of money. We're making a lot of money. It's different than it used to be.
Donald Trump väntas inom kort korsa Stilla havet för att träffa Xi Jinping i Kina. Det här blir första gången en amerikansk president reser till Kina på nästan 10 år. Och det här är ett möte som kan få stora följdverkningar för hela världen. Och jag vet, det låter som en klyscha, men det är verkligen ett tungt toppmöte det här.
Det håller jag med om. Alltså, man behöver ju bara titta på hur det gick förra gången som Kina och USA inte kom överens. Kommer ni ihåg när vi vaknade till nyheter om 100% och mer i tullar?
Ja, det var ett år sedan när handelskriget började.
Men det var så dramatiskt.
Mm. Och det har ju satt igång hela den här, alla de händelser som vi har lett fram till det här mötet som nu ska ske. Inom kort i Peking, Hanna Sahlberg, Ekots Kina-reporter, du är med. Jag heter Björn Djurberg, podden heter Radiokorrespondenterna Kina. Och jag ska säga det, att vi spelar in det här avsnittet fredag den 8 maj, för saker och ting kan ju förändras väldigt, väldigt snabbt nu för tiden i världsläget, eller hur Hanna?
Ja, det här mötet har ju blivit inställt en gång förut på grund av Trump satt igång Iran-kriget. Mm. Men ja, även om det skulle kunna bli inställt igen då, så vill jag säga att men det vi pratar om nu, det är ju de här permanenta konfliktpunkterna mellan Kina och USA. Det här är det som vi brottas med nu.
Ja, vi ska sätta liksom fingret på smärtpunkterna idag, tänkte jag. Det här mötet, det är ju tänkt att bli av då torsdag fredag den här veckan. Moa Kärnstrand i Peking, hallå.
Hallå.
Du, vi har plockat ut 5 områden tillsammans som det här toppmötet kan sägas handla om. Det är de områdena som är lite mer viktiga än de andra.
Precis, och man skulle ju kunna kalla det russinen i kakan, men jag tycker att det känns liksom lite för positivt.
För positivt.
Det blir som liksom skräckrussinen i skräckkakan lite mer. För att det står ju så mycket på spel här. Alltså, det här är ju de 2 ledande stormakterna i världen, och vad som än händer så kommer ju det att påverka oss.
Du ska ju vara på plats, du är på plats i Peking, du kommer bevaka toppmötet om det nu blir av. På vilket sätt påverkar det oss här hemma i Sverige, i Europa?
Ja, de här 2 elefanterna, så fort de bara liksom tar de första dansstegen så kommer vi ju känna av det. Till exempel den globala handeln, när den skakar så märker vi av det i Europa, i Sverige. Och om stormaktstriden leder till konflikt, jag tänker på Taiwan till exempel, så kommer vi ju knappast att gå obemärkt.
Då kommer Hormus och förblekna
förbi. Exakt, och såklart den här frågan om världsordningen som Sverige har varit med och byggt upp på många sätt. Om den förändras så kommer ju vår del av världen också att ändras.
Mm. Vi är en del av den. Såklart, Moa, du var också nyligen i södra Kina, i Guangzhou, som är en väldigt, väldigt stor stad. Viktig stad för Kinas handel, och där har det ju varit en väldigt, väldigt stor exportmässa. Vi hör sorgligt här från mässgolvet i Guangzhou på mässan där. Alltså, hur var stämningen?
Ja, men stämningen var ganska hoppfull. Jag var på den delen av mässan där leksaksfabrikörerna håller till. Flera mässhallar med liksom monter efter monter med gosedjur och dockor och små robotar och upplåsbara dinosaurier och allt man kan tänka sig. För leksaker är ju en väldigt viktig export för Kina. Till exempel så är 80% av leksakerna som säljs i USA kommer från Kina. Och det var fullt av inköpare här.
Just handelsfrågan, det är ju den som är en av de främsta orsakerna till rivaliteten mellan Kina och USA. Alltså, vad säger de som var där om det här läget som är nu inför mötet mellan Xi och Trump?
Det övergripande intrycket som jag fick, det var att det finns en oro bland fabriksägarna, de som exporterar då mycket till USA, för att det här mötet skulle kunna innebära en stor förändring i den här vapenvilan, det här lugnet som ändå är nu i handelsrelationerna. Men att man också konstaterade att än så länge så hade inte liksom, Kina hade inte precis betalat notan för tullarna, utan det hade snarare amerikanska konsumenter gjort.
And the tariff has nothing to do with the China people. They're still selling all over the world. It's just the US. They lose some business, but the other thing is that there's so many goods that the US has to have.
Ja, Moa, det här var en amerikan som var där som du pratade med. Chris hette han.
Precis, jag lyckades skaka fram en av de få amerikanerna jag såg där. Han är en inköpare, han har köpt in såna här små saker som man ger bort på barnkalas från Kina i många decennier. Och han pratade om att det är han och de amerikanska konsumenterna som har fått betala för Donald Trumps handelstullar, inte de kinesiska företagen.
Just det, och du pratade med en leksaksföretagare också som sa att det är Kina som sitter på den bästa handen inför det här toppmötet. Vi kan lyssna här.
China have a good hand at the table, I think, because our relationship, our economic the revenues is keep going, and we still have a lot of potential in our GDP, I think. Because as America a little bit decreased, China keep the increase, I think.
Ja, Moa, vem är detta?
Han heter Joe Hongwei och han är försäljningschef på ett företag som gör badleksaker, såna här upplåsbara som man har i badkaret med barnen. Han tror ju inte att det här mötet som ska hållas kommer att leda till någon långsiktig lösning. Men däremot så tror han att det är Kina som har den starkare handen när man går in i förhandlingarna med USA för att den kinesiska ekonomin går bra. Och sen så pratade han vidare också om hur kineserna, hur de är så liksom fulla av möjligheter till att liksom hitta på lösningar på alla problem och att de kommer klara sig igenom det här oavsett vad som händer.
Mm. Så låter det i Guangzhou, södra Kina, inför det väntade toppmötet mellan USAs president Donald Trump och Kinas högsta ledare Xi Jinping. Senast de sågs, det var i Sydkorea i höstas. Det mötet landade i en typ av vapenvila i det här handelskriget mellan Kina och USA som ju Trump startade för ett år sedan ungefär. Och Kina satte väl hårt mot hårt och tvingade nästan Trump att vika ner sig.
Men jag tänker tillbaka på när Trump stod där med viftade sina tavlor och Kina fick de här jättetullarna på sig. Och sen följde ju Peking bara med lite efter. Man markerade alltså att det inte är vi som vill ha det här kriget, men vi kan höja tullarna mot er hur mycket som helst. Det finns ingen gräns, det är ni som får sätta gränsen. Och sen så blev det ju så att det var ju, Trump fick ju sätta en gräns för det här. Och sen träffades Xi och Trump och gjorde upp lite grann.
Ja, lite på sidlinjerna där i Sydkorea. Och sen dess har det varit den här ganska bräckliga vapenvilan. Det har hänt en massa andra grejer i världen också, såklart sen dess, som spelar in i det här stormaktsspelet mellan USA och Kina. Jag tänker då kanske främst på Trumps attack på Kinas partner Venezuela och mest aktuellt USAs och Israels krig mot Iran nu under våren, där då regimen i Teheran har nära band till Peking. Trump sköt faktiskt också upp sitt statsbesök i Kina på grund av Iran-kriget. Men nu väntas han alltså landa i Peking på torsdag, Moa.
Det stämmer, och enligt Trump så ska det här mötet ju bli amazing, fantastiskt.
Mm. Ja, vad bra.
Och det är ju egentligen det vi vet i det här läget. Alltså vi vet inte mycket mer kring vad som ska ske, var, hur, blir det några presskonferenser och så vidare och så. Peking har inte bekräftat heller, men det brukar ju inte Peking göra. Men faktum är att jag såg en bild igår från en bekant som han hade tagit ute vid flygplatsen här i Peking, och som föreställde amerikanska militärens fraktflygplan som stod där ute. Mm. Och det tolkade han som en bekräftelse på då att det här mötet faktiskt kommer att ske. Och sen kollade jag upp det, och det stämmer ju att det är de här flygplanen. Och de här flygplanen brukar användas bland annat för att frakta Donald Trumps limousin faktiskt när han ska på statsbesök.
Det är The Beast, som det heter.
Det är ju ändå mycket på. Nej, exakt. Så nu är ju, det finns ju mycket nu som ändå pekar på att det faktiskt kommer att ske.
Som sagt, alltså det här är ju ett toppmöte som hela världen har blickarna på, och vi har då försökt att koka ner de avgörande frågorna som kan ha stor betydelse för världen. Jag tänkte vi ska gå igenom dem bit för bit, och som en extra bonus, du och jag, Hanna, och producent Therese, vi var på Kina-konferens häromveckan, eller hur?
Ja, där var ju liksom en slags festival för så kallade Kina-kännare här i Stockholm. Mm. Och då passade vi på att försöka känna så många människor där på pulsen som möjligt.
Ja, och då ställde vi samma fråga ungefär då till de som vi intervjuade. Frågan var då så här: vad står på spel under mötet mellan Xi och Trump. Och så här sa Björn Gerdén som leder Nationellt kunskapscenter om Kina på Utrikespolitiska institutet om det.
Förra året, 2025, då såg vi ett väldigt omfattande handelskrig mellan länderna. Sen nådde man någon typ av överenskommelse. Men frågan är ju, kommer den här stabiliteten att fortsätta eller kommer vi att återgå till den här väldigt instabila situationen som vi hade förra året med handelskrig och spänningar?
Ja, det här är alltså vår första punkt om vad som står på spel. Tullstriden har vi valt att kalla den. Moa, blir det någon slutgiltig lösning här? Kommer de lösa handelskriget nu eller?
En fortsatt vapenvila är ju sannolikt det som Peking vill ha i alla fall. USA lät ju en del tullar ligga kvar på kinesiska varor efter Trump och Xi hade träffats i höstas i och för sig. Men det har legat på en nivå som Kina har kunnat hantera. Och man har kunnat fortsätta sälja till USA. Man har kunnat fortsätta med det här att bygga ut sin export till andra länder och vrida bort från USA. Och för USAs del så kan man ju också vara intresserad av att den här vapenvilan ska bli kvar, att lugnet ska behållas, så att man ska kunna använda tiden för att minska USAs beroende av Kina när det gäller kritiska produkter som sällsynta jordartsmetaller till exempel. Men det som rent konkret kan väntas från det här mötet, det är ju det här som kallas för en Board of Trade, någon slags gemensam styrgrupp för handel som både USA och Kina jobbar med. Och det handlar om att man ska kunna ha ett forum där man kan diskutera vilka områden man faktiskt kan handla med varandra. Alltså områden som anses mindre känsliga, typ, vad vet jag, brödrostar. Nej, men för att liksom komma runt det här att det blir ett helt stopp i handeln mellan länderna.
Just det, så att frågan här då, så här som du ser det, det är kanske inte att det blir fullskaligt handelskrig igen eller någon typ av slutgiltig fred, utan någon typ av fortsättning av det här lite bräckliga läget. Vad säger du om det, Hanna?
Ja, men det tror jag också. Och det här sättet som Peking har att liksom förhala. Man kommer överens om, säger Donald Trump, att om man till exempel som det här med sojabönorna. Hans bönder i USA lider ju av det här handelskriget och kan inte sälja till Kina. Och så säger han att nu har Xi Jinping lovat att Kina ska köpa jättemycket sojabönor. Och sen gör inte Kina det. Och det där är ju ett sätt för Kina att visa sin makt.
Okej, nu Hanna, nu ska du få höra det själv.
Nu ska Kina och USA snart träffas i toppmöte. Vilken fråga som de kan prata om tror du kommer få störst påverkan på omvärlden?
Sannolikt exportkontrollerna. Det är en ganska stort ekonomisk hävstång som Kina har och spelat tidigare, och jag tror att det kommer att spela en stor roll.
Ja, Hannes Lenk är det här, utredare på Kommerskollegium. Han pratar om exportkontroller, Hanna. Det var ju det här som Peking använde för att sätta press på USA i det här handelskriget.
Det
här...
Ja, och det var inte bara han som uppmärksammade det. Men det här visar ju att en av de här springande punkterna är här har Peking verkligen hittat någonting, ett vapen som biter på USA.
Just det, och exportkontroller, det är ju kopplat till sällsynta jordartsmetaller bland annat. Och det är ju sånt som används i mycket ny teknik. Och det finns ju en längre konflikt här, Hanna. Så jag har döpt den här punkten till kampen om chippen. För det spelar ju in en massa andra saker i det här. Alltså datachip-teknik mer liksom brett. Vad är det som står på spel här?
Ja, men det är ett bra namn, för i det här handelskriget som vi ibland kallar för ett techkrig också, så spelar de här strategiska råvarorna som i stor utsträckning produceras och kontrolleras av Kina en så stor roll. Och i slutändan så avgör ju vem som kan producera bäst teknologi också vem som har den starkaste militären och i förlängningen vem som bestämmer i världen. Så att USA gick ju in i det här, och det gjorde man också under Biden, med att okej, vi försöker att begränsa Kinas tillgång till de bästa datachippen som kan användas till exempel för att utveckla den mest avancerade AI, eller hur?
Precis, alltså, det pratas mycket om AI, att det ska bli någon typ av deal, en överenskommelse gällande AI, Moa. Vad har du sett om det?
Ja, det kom ju häromdagen att USA och Kina kunde tänka sig att faktiskt på riktigt prata om AI. Och AI är förstås jätteviktigt. Jag skulle bli förvånad om man inte diskuterar det på något sätt.
Nu till den tredje punkten på vår lista.
Det är ju om Kina lyckas påverka Trump i Taiwan-frågan. Det kommer ju vara nummer ett på Kinas agenda att få Trump att ändra formuleringar eller kanske undergräva tilltron till den amerikanska uppbackningen kring Taiwan.
Ja, Ola Wong, redaktör på Kvartal, erfaren Kina-reporter, hörde vi där. Moa, han pratar om Taiwan som ju det har pratats väldigt mycket om i framgötet.
Jag tror att många håller med Ola om att det här är i topp på Pekings agenda inför det här mötet. Och det beror ju på USAs stöd för Taiwan. Alltså Taiwan som kommunistpartiet ser som en del av Kina som man då ska förena med fastlandet på ett eller annat sätt. Men det som liksom är annorlunda den här gången när Kina och USA ska träffas jämfört med de flesta andra gånger, det är ju att nummer ett, Peking har att göra med den här mest transaktionella amerikanska presidenten i modern tid kanske. Och två, Peking är ju i något slags överläge mot USA. Man är inte inlåst i ett kritiserat krig eller en bökig inrikespolitisk situation eller storstrid med sina allierade och man har inte samma press på sig. Och jag tror att de här två omständigheterna tillsammans gör att Peking ser det här amerikanska besöket som ett kanske det bästa läget på länge och försöka pressa USA eller försöka på något sätt få till en justering i USAs formuleringar kring sin Taiwan-politik. Man skulle kunna tänka sig till exempel att Peking försöker få USA att ändra sig från den formuleringen man har haft i decennier där man säger att USA stöttar inte självständighet för Taiwan. Till att man då byter till och säger att man motsätter sig självständighet för Taiwan då från USAs sida. Och det kan ju låta som en detalj. Men det är verkligen inte en detalj, för det skulle innebära ett viktigt steg i den här förskjutningen som kommunistpartiet vill se kring Taiwan-frågan. USA skulle låta mer som Pekings språk, och det kan Peking liksom ta och jobba vidare på, för att man vill ju kunna ta Taiwan med mjuk makt.
Jag håller verkligen med. Minsta förskjutning Peking skulle kunna åstadkomma skulle kunna innebära en sånt slag mot moralen på Taiwan och en osäkerhet i regionen och i världen vem som egentligen skyddar Taiwan.
Så det som står på spel är ju egentligen att stabilisera relationer mellan USA och Kina som sen självklart har konsekvenser för global politik mer övergripande.
Varför är det viktigt? Varför behövs det nu?
Det är ju viktigt därför att Kina och USA är väl de två mäktigaste länderna på jorden. Och det som sker mellan de här två länderna påverkar i stort sett alla frågor.
Ja, Kristoffer Weidacher Sjung, Kina-analytiker på FOI om det globala maktspelet mellan Kina och USA här. Och det för oss in på den fjärde punkten som jag har valt att kalla världsordningen. Ett ganska litet nätt namn, tänkte jag, Hanna. Vad vill du stoppa in under det paraplyet?
Men vi har ju kommit in på det här att det handlar om att åstadkomma också förskjutningar i normer. Vem har rätt till vilket territorium? Och i det här så ser vi ju hur de här båda länderna har agerat under det sista året. Vi har Hormuzkrisen där USA spelar ut sin stora militärmakt. Men där det nu mer och mer spekuleras om ifall Kina vinner på att USA gör så här och bränner bort sina pjäser som skulle användas för att skydda Taiwan. Vi har sett hur man har kämpat kring Panamakanalen, den här andra väldigt viktiga transportleden. Ett ställe där USA har en naturlig rätt att bossa och dominera över till exempel Panama då, som lite med andan i halsen försökte trycka ut och kastade ut de här Hongkongbolagen som hade en hamn på varsin sida av Panamakanalen. Och vi ser ju då en skissen nu till en världsordning där Xi och Trump gör upp, och om de får som de vill, det finns ju vissa likheter här, så skulle det leda till en tillbakagång för små länders rätt men också en tillbakagång för individuella mänskliga rättigheter.
Det som många pratar om, det är just Iran och Hormuzsundet nu inför mötet. Moa, finns det någon chans, möjlighet tror du att det kommer en uppgörelse mellan Trump och Xi om det i Peking?
Från den amerikanska sidan så har man ju uttryckligen sagt att de båda presidenterna ska diskutera Irankriget och att man uppmanar från USAs sida och uppmanar Kina att på något sätt delta i den här operationen. Och det man menar då, det är ju att man vill få hjälp att hålla Hormuzsundet öppet. Och det är ju viktigt för Kina också som en global handelsnation att Hormuzsundet är öppet, även om Kina ju har kanske drabbats mindre av den här energikrisen till exempel än vad många andra länder har gjort.
Mm. Så till den femte och sista punkten som jag kallar för framtoning.
Det verkar som om Kina har lite mer långsiktigt och lite mer lugn förhållningssätt just nu på, än vad USA har. Och jag hoppas att de kan smitta av sig det till den amerikanska regeringen och att vi får lite lugn och ro igen.
Rutger de Vries var det här. Han var fram tills nyligen ansvarig för lastbilstillverkaren Scanias miljardsatsning i Kina. Han pratar ju utifrån ett marknadsperspektiv här, ska sägas. Men när jag hörde det han sa så tänkte jag att han är ju inne på någonting mer större och svårfångat. Alltså Kina-bilden i världen och det han nu gör uttryck för här då, att Kina då som mer förutsägbar och lugn jämfört med USA. Det liksom går ju i linje med den här känslan att Kina har rätt mycket medvind just nu på grund av världsläget men också för sin egen tekniska utveckling. Till exempel det är robotar och elbilar och vi ser de här kulturella China-maxing talas det ju om. Att det har blivit trendigt, att Kina har blivit trendigt. Alltså Moa, hur mycket fördel är det för Kina redan inför det här mötet om vi ska tala liksom om vem som ser bäst ut?
Ja, men är det inte också lite så att det är ganska mycket så att Kina pratar mycket om att Kina har blivit trendigt? Alltså, jag tror att det är viktigt att komma ihåg här att, och det tycker jag att man har märkt på senaste året väldigt mycket, att Kina har lyckats väldigt bra med sitt PR-arbete när det gäller robotarna till exempel. Det har vi pratat om i podden, att man får det att verka som att det finns många fler robotar på gatorna än vad det faktiskt gör. Men visst, du har ju rätt. Kina-bilden i världen har ju förändrats och den förändras ju fortfarande väldigt snabbt. Jag tycker att man hör folk som pratar om det varje dag och det beror ju mycket på Trumps härjningar som många upplever som oberäkneliga, medan Kina då, precis som Rutger är inne på här, upplevs som mer stabilt, inte ute efter att ge sig på andra länder. Och Peking har ju också tagit chansen att öka på det narrativet så fort man får den möjligheten, för man ser ju den chansen nu. Och det är ju droppen som urholkar stenen, liksom, att fler och fler kommer snappa upp det här narrativet, som ju heller inte är fel. Liksom. Och jag tror att när det gäller det här mötet då, vilken betydelse har där, så kommer ju omvärlden att ha sina ögon på mötet, se hur de här båda ledarna beter sig. Men jag tror också att vi kommer få en idé som också är jätteintressant om hur Peking ser på vad man är i sin PR-resa, sin utveckling av den mjuka makten genom hur man agerar mot USA. Hur mycket fördel tycker man att man har? Liksom? Mm.
Tror du det blir några dansande robotar som Trump får titta på vid det här tillfället som andra ledare har fått göra, Hanna?
Jag tror att det verkligen finns en plan för hur kinesiska kameror ska kunna zooma in på Donald Trump medan han begapar miraklen som Kina har åstadkommit, om det är en hoppande robot eller en flygande drönare eller något annat. Och jag tror att det här kan bli en möjlig ny PR-framgång för Peking, det här mötet, i och med att de här rösterna som vi hör från industrigolvet när efter ett år med handelskrig Trump ser ut som kaoskraften i världen och både amerikaner och kineser står där och i princip ber om lite mera Xi-politik, tack.
Okej, okay. Kina-kännaren Kristina Sandklef sa en intressant sak om mötet. Lyssna här.
Jag tror att mötet är framförallt viktigt för Trump. Inte minst för honom inrikespolitiskt, där han försöker sy ihop en ny deal för att öka sina väljares export i de här jordbruksdelstaterna. Export av soja och spannmål och så vidare.
Jag tänker det här påverkar ju dynamiken, Moa. Är mötet inte lika viktigt för Xi som för Trump?
Det är nog viktigare för Trump. Peking har ju inte bråttom på samma sätt som Trump på sätt och vis har. Hans väljare har ju sett hur det här handelskriget påverkar vardagen. De tycker inte om det. Och snart så är det mellanårsval i USA. Och det är ju viktigt för Trump. Och han vill nog väldigt gärna komma hem med en deal som han kan posta på sociala medier. Till exempel att Kina köper amerikanska sojabönor eller massor av flygplan. Han kanske lyckas komma över de sällsynta jordartsmetallerna i någon utsträckning. Medan Xi Jinping kan ha lite mer is i magen om det krävs.
Mm. Vi har ju nämnt fem punkter här då. Tullstriden, kampen om chippen, krutturken kring Taiwan och världsordningen och sen framtoningen har vi ju ringat in här. Hanna, det finns två saker som jag tror att många i väst nog hade velat se att Xi och Trump pratar om, nämligen klimatet och mänskliga rättigheter. Men det har vi inte med på vår lista.
Xi har ju klimat på sin agenda, och klimatförnekelse och så är ju ingenting som vi känner igen från den kinesiska vokabulären. Mänskliga rättigheter däremot är han väldigt glad för att Trump inte vill prata om. Men eftersom de här frågorna inte kommer upp på agendan så kommer mötet mer att illustrera hur mycket världspolitiken numera handlar om konkurrensen och kampen mellan Kina och USA.
Och hur mycket den nuvarande administrationen i USA och Peking faktiskt ser saker på samma sätt. Att man inte behöver diskutera kanske de här frågorna nödvändigtvis.
De är upptagna med annat. Alltså, båda länderna rustar mot varandra. Så det här blir ett sätt för två rivaliserande världsmakter att liksom ta pulsen på varandra. En paus i striden.
Men det är väl bra då att de ses? Eller om det nu är så att de rustar på varsitt håll, då kanske finns lite mer samsyn efter det här mötet, Hanna?
Ja, men det är ju en sån konkret resultat i sådana möten man kan förvänta sig. Det är att ja, vi har ordning på vår militärdialog igen, vi har planerade möten. Det är ju sånt som båda administrationerna vill ha, en slags koordinering så att man inte springer på varandra där ute på världshaven av misstag och startar ett krig fast man inte tänkte det.
Precis, och oavsett vad som händer på det här mötet då, om de ses, det kan vi konstatera då att ett resultat av mötet, det blir ju att de har setts. Så det kan man ju aldrig ta ifrån dem. Vad heter det? Vi kommer ju med stor sannolikhet höras ganska snart igen. Vi kommer ha en extra podd om det här, om mötet mellan Xi och Trump. Den kommer släppas redan på fredag. Då är du på plats, Moa. Jag heter Björn Djurberg, Therese Rosenvinge och Oskar Sällström, dagens producenter. Moa Kärnstrand, Hanna Sahlberg, tack för idag.
Tack.
Tack.
Hej då.